Hej, idag ska ni få lyssna på min karriär och hur det är att leva och bo i Grönland. Jag heter Maria Akrén och kommer ursprungligen från Mariehamn där jag är född och bodde tills jag var 7 år gammal. Men är till stora delar uppvuxen i Lemland där jag bodde tills jag började med mina universitetsstudier. Jag bor numera i Nuuk i Grönland sedan 2011 där jag arbetar som professor i statskunskap med fokus på ö-autonomi, särskilt de nordiska självstyrda områdena Färöarna, Grönland och Åland vid Lisimatusarfik, Grönlands universitet. Jag tänker berätta om min karriär och hur det är att bo och leva i Grönland. Då jag först landade i Grönland i juni 2011 kom jag till den internationella flygplatsen Gagnelusuaq, som är en gammal amerikansk bas efter andra världskriget men som nu fungerar både som civilt och militärt flygfält. Jag åkte Ålandsfärjan från Mariehamn till Kapellskär och sedan buss till Arlanda. Från Arlanda flög jag sedan till Köpenhamn där jag tog Air Greenland till Gagnelusuaq. Flygturen tog över 4 timmar, närmare 5 timmar. Då jag steg ut ur planet slogs jag av den friska luften och de vida vyerna av fjäll och dalar och ett otroligt vackert landskap. Det var som att stiga in i ett måleri av ett landskapsmotiv. Världen utanför var helt annorlunda och det var som att komma till en annan planet. I Gagnelusuaq bytte jag sedan till ett mindre flyg, en så kallad Dash 8, för att sedan flyga vidare till Nuuk. Det var fint flygväder och det var intressant att se ut under flygturen då vi flög över inlandsisen och ödemark för att slutligen efter cirka 45 minuter komma till Nuuk. Planet gjorde en sväng över Nuuk så att man kunde se husen och vägarna på marken. Det var en underlig känsla att plötsligt se liv och rörelse efter den långa färden utan bebyggelse så långt ögat nådde. Jag tog sedan en taxi från flygfältet som förde mig in till centrum där jag skulle bo tillfälligt. Universitetet ligger däremot närmare flygfältet och således lite utanför centrum. Min första visit var endast ett besök på en vecka eller så att jag kunde få en inblick i livet i Nuuk och min kommande arbetsplats vid Lisimatusarfik, Grönlands universitet. Jag flyttade senare permanent i augusti 2011 med mitt flyttlass. Först bodde jag i det som kallas vakantbolig, det vill säga att utan att betala hyra inneboende i en lägenhet vid Duapanguit som ligger nere vid kolonihavnen. Jag fick vänta nästan ett halvår på en annan bostad och då fick jag en annan lägenhet i ett hus nära den andra hamnen, Atlanterhavnen. Men det var bara en liten lägenhet som låg nere i en källare så utsikten var inte mycket att hurra för. Senare fick jag erbjudande att bo ute i Kringkorput i ett helt nytt lägenhetskomplex där jag flyttade in och bor ännu idag. Innan vi igen landar i Grönland ska jag börja lite kort omkring min uppväxt och hur min väg mot professor utkristalliserat sig innan jag kommer in på dagens situation. I min barndom har böcker alltid spelat en stor roll. Mina föräldrar såg till att jag och min bror var med i Disney-bokklubben och andra bokklubbar och vi prenumererade på Kalle Anka-tidningar och sedan blev det också andra tidningar längre fram. Av någon orsak gillade jag 91an Karlsson och prenumererade på tidningen under tonåren. Jag kommer ihåg att vi ofta besökte biblioteket och kunde sitta där i timmar och läsa böcker. I tidig ålder läste jag klassiska verk som Jules Vernes historier om jorden runtresan på 80 dagar, en världsomsegling under havet, resan till jordens inre och liknande böcker. Jag läste också många böcker om mysterier som Enid Blytons Vi fem böckerna och andra detektivhistorier som Sir Arthur Conan Doyles Sherlock Holmes mysterier. Jag gillar fortfarande kriminalromaner och ser ofta på deckarserier på tv. Då jag inte läser facklitteratur läser jag gärna någon deckare som avkoppling. I skolan har jag alltid haft ganska lätt för att skriva och läsa och jag hade ganska lätt för att få goda betyg. Jag var inte helt i toppen i alla ämnen men i det stora hela klarade jag mig ganska bra i både grundskolan, högstadiet och gymnasiet. Jag började grundskolan i Lemland år 1980, då vi ännu bodde i Mariehamn, men samma år flyttade vi till vårt nya hus i Lemlands Söderby på Nybyggarvägen. Här bodde många familjer på samma gata och vi hade en mycket trygg och god uppväxt med gatufester och många lekkamrater. Det var en god grannsämja bland invånarna på gatan. Jag hade också gångavstånd till skolan och under fritiden började jag med att idka orientering och friidrott. Friidrott hade jag redan börjat med i Mariehamn och jag hade också gått till redskapsgymnastik. Men det blev inte så långvarigt, då jag inte riktigt kände att gymnastik var min grej. Under vintern var det under 1980-talet möjligt att också stå på skidor, så jag skidade under vintrarna. Det var nära väg till motionsspåret som var upplyst under kvällstid. Under rasterna spelade vi pingis där man slog bollen en efter en genom att springa runt bordet och den som missade var sedan ute ur spelet. Vi hoppade också hopprep och hoppade med gummiband i långa serier. Det här var typiska aktiviteter under 80-talet. Senare kom Commodore 64 så att man kunde spela videospel och dataspel. Jag kommer ihåg att man var tvungen att programmera för att få igång spelen. Jag har goda minnen från grundskolan och därför tänker jag att vi kan lyssna till en låt som jag valt som är en typisk 80-talsdänga. Alphaville med Forever Young. Du lyssnar just nu på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Maria Akrén. Vi har nu kommit till högstadietiden. Högstadiet gick jag sedan i Kyrkby i Jomala då Lämland hör till Ålands södra högstadiedistrikt. Det betydde att vi alla från Lämland var tvungna att åka buss varje dag till och från skolan. Det blev därför ganska långa dagar. Jag fortsatte att träna och tävla i friidrott och började också senare spela fotboll i LFs flicklag och senare damlag på fritiden. Det blev lite konkurrens då det sommartid var tävlingar i friidrott och ibland en del fotbollsmatcher som nästan gick samtidigt. Jag blev senare tvungen att välja vilken idrott jag helst skulle satsa på och det blev friidrott. I början var jag med i alla grenar och körde lite mångkamp, men senare blev det att fokusera på kastgrenarna, kula, diskus och spjut. Det var efter en skada i framlåret som jag började att satsa mer på kastgrenarna, då jag inte kunde träna löpning och hopp under skadetiden. Kula och diskus blev de grenar som jag sedan var bäst i. Efter högstadiet fortsatte jag mina studier vid Ålands Lyceum och vi har nu flyttat oss till omkring 1990-talet. Jag läste på den allmänna reala linjen med kort matte och jag valde tyska som jag redan hade börjat med i högstadie och jag hade också lång finska, A-finska, eftersom jag har finsktalande släktingar från mammas sida. Jag tog studenten 1992. Efter gymnasiet visste jag inte riktigt vad jag skulle göra så jag tog ett sabbatsår och gick på det som hette Europalinjen vid folkhögskolan i Karis på fastlandet. Jag valde linjen mest för att det verkade intressant och för att vi skulle ut och resa till olika platser. Vi besökte London, Gdansk och Bryssel under det året. I London besökte vi bland annat Westminster och var in i parlamentet i underhuset. Och vi besökte också Amnesty Internationals högkvarter samt alla kända sevärdheter. Vi var också upp på utflykt till Stonehenge och Salisbury Cathedral. I Gdansk besökte vi den gamla stan och vi hade också en utflykt till Stutovo eller Stutthof som är ett gammalt koncentrationsläger från andra världskriget. Det är inte lika stort som Auschwitz men innehåller samma element. Det var kusligt att gå omkring och se allt som lämnats kvar och se allt som också förstörts. Det gav ett intryck för livet. Vi får hoppas att vi inte upplever något liknande igen, även om världen ter sig relativt osäker på nuvarande tidpunkt med många krigszoner världen över. Vi besökte även Warszawa på samma resa. I Bryssel besökte vi bland annat den finländska permanenta delegationen som redan var på plats. Det här var alltså före EU-medlemskapet och EU-kommissionen samt Waterloo utanför Bryssel. Det var ett givande år, men jag saknade lite att komma vidare och få en utbildning eller ett yrke. På somrarna jobbade jag inom servicenäringen med turism och i olika format som receptionist, guide och annat. Och så tänkte jag att det kanske skulle vara bra att få någon slags utbildning inom det här området. Det visade sig att det fanns en utbildning vid Åbolands folkhögskola i Pargas som var ganska ny och gav en yrkesutbildning i form av turisttjänsteman. Det tänkte jag att kunde vara intressant, så sagt och gjort sökte jag in till utbildningen och blev antagen. Utbildningen varade i 2,5 år och inom den utbildningen fick vi också resa en del runt i Finland och Sverige men också utomlands. Vi besökte bland annat Bulgarien som en av de längsta resorna. Det var en rolig tid men efteråt var jag inte helt säker på att det var turistbranschen jag skulle jobba med. Så efter ett tag insåg jag att jag nog hellre ville ha en utbildning på universitetsnivå. Eftersom tidpunkten nu var omkring mitten av 1990-talet så debatterades det flitigt omkring EU-medlemskapets vara eller icke vara. Och jag tänkte att det kunde vara bra att få lite mer kunskap om det här området. Jag sökte därför in till det som då hette Europaprogrammet vid dåvarande Mitthögskolan i Sundsvall i Sverige, nu för tiden Mittuniversitetet. Det betydde att jag flyttade till Sundsvall och det blev en del resor fram och tillbaka med Ålandsfärjan under loven. Det blev ganska långa resor då jag först tog färjan från Mariehamn till Kapellskär och sedan bussen till Stockholm för att sedan åka tåg upp till Sundsvall. Under min studietid i Sundsvall skidade jag mycket under vintrarna då det var ganska långa vintrar och goda förhållanden för skidning. Jag valde också att ta en termin utomlands innanför Erasmus-programmet och var vid universitetet i Bremen i Tyskland, där jag läste lite olika kurser både på tyska och engelska innanför statskunskap och folkrätt. Det mesta gick dock på tyska. Jag bodde hos en värdfamilj nära fotbollsstadion, så det var en upplevelse att gå och se på fotbollsmatcherna. Werder Bremen var ju med i Bundesligan. Under fritiden blev det att spela innebandy och gå på långa turer eller fara ut på länk. Efter min kandidatexamen i Sverige tyckte jag att det fattades lite lärdom om Finland och framförallt om det politiska och juridiska systemet i Finland. I Sverige hade jag ju lärt mig om det svenska systemet och innanför Europaprogrammet hade vi också haft EU-rätt men också omkring Sveriges grundlagar. Jag tänkte därför att det var bäst att resa tillbaka till Finland. Eftersom jag åkte mycket färja under den här delen av studietiden så ska vi här lyssna på Durak, Rosella, The Musical.
Lätt saltklädd på, möte är rött vit skrå. Motorn hummar då inifrån, vattenlinjen låg. Låg vatten, terminal katten i.
Du lyssnar just nu på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Maria Akrén. Vi har nu nått tiden vid Åbo Akademi. Jag sökte sedan in till Åbo Akademi för att fortsätta mina studier i statskunskap till magistergraden. Jag hade statskunskap som huvudämne och folkrätt, nationalekonomi och offentlig förvaltning som biämnen. Jag trivdes väldigt bra och det blev ett aktivt studieliv med deltagande i SF-klubbens verksamhet. Jag var bland annat redaktionsmedlem i SF-klubbens tidning Allvar och oförskämt. SF-klubben firar i år sitt 100-årsjubileum i november och jag kommer därför att delta i dessa festligheter. Det är länge sedan jag deltagit i en akademisk fest så det ska bli roligt. Jag hoppas få se och träffa många gamla studiekamrater på festen. Det var många olika aktiviteter också utanför studierna. Vi var en grupp som bildade en egen liten sportklubb som vi kallade för LPK-klubb, Ladies Pingis Club. Vi började med att spela pingis, men det blev sedan utvidgat till andra sporter som innebandy och fotboll och andra aktiviteter. Vi träffas fortfarande emellanåt och testar nya aktiviteter. Senast var vi i Hirvensallo utanför Åbo och testade våra golfkunskaper. Det gick väl så där för min del. Jag har fortfarande kontakt med många av mina vänner från Åbo-tiden. En del bor också på Åland nu för tiden. Jag var också med i Åbo Akademiska Roddare RF. Det var alltid skönt att vara ute på vattnet under våren och hösten med en så kallad skall 8 där du bara har en åra. Det är samma båttyp som används i den berömda Oxford-Cambridge-rodden på Themsen i London. Vi tränade vintertid i Kuppishallen och under våren och hösten ute i Uitamo där roddklubben finns. I Kuppis fanns även en liten bassäng där vi kunde träna roddteknik, men annars satt vi mest på roddmaskinerna och körde intervaller inomhus. Vi tävlade på våren mot de andra universiteten i Åbo på Auraå. Under somrarna jobbade jag på Ålandsbanken under stora delar av min studietid. Det var många studerande som sommarjobbade på banken, så vi var många unga som jobbade där samtidigt. I min progradu började jag intressera mig för att fördjupa mig omkring självstyrda områden. Jag skrev en jämförande studie om mikrostater och självstyrda områden i Karibien och Stilla havet. Jag försökte komma med en förklaring på varför vissa områden blivit självständiga medan andra fortfarande var autonoma. Jag gjorde en studieresa till Karibien under min skrivprocess, vilket var intressant och mycket givande. Jag besökte Dominica, Guadeloupe och Martinique. Jag antar att jag är lite av en äventyrare, och det är också kanske varför jag befinner mig i Grönland, men mer om det senare. Jag blev klar med mina magisterstudier 2002, men kände att jag gärna ville fortsätta att forska vidare inom ämnet omkring självstyrda områden. Jag sökte därför om att bli doktorand och blev antagen, men finansieringen skulle man stå för själv. Det betydde att jag började söka finansiering från alla möjliga fonder. Jag hade lite tur då jag fick en del medel från olika fonder, men det räckte förstås inte hela vägen. Det visade sig att det öppnades möjligheter för vikariat på den statsvetenskapliga institutionen för att undervisa och komma lite mer in i systemet. Jag hade tur som fick ett vikariat emellan mina fondmedel, och på så sätt fick jag ju också erfarenhet med undervisning, handledning och administrativa kvalifikationer under min doktorandtid, vilket visade sig vara värdefullt senare. I min licentiatavhandling gjorde jag en jämförelse av alla dåvarande territoriella autonomier i världen, och detta blev också något jag fortsatte med i min doktorsavhandling, lite mer djupgående och mer andra metoder. I och med att jag hade en del vikariat emellan som undervisare, som fast ansatt, så drog min doktorsavhandling lite ut på tiden. Jag blev klar 2009. Jag hade dock haft lite tur att få min licentiatavhandling publicerad i bokformat via Ålands Fredsinstitut på grund av att dåvarande direktör Robert Jansson tyckte att det skulle vara en bra idé att få den publicerad. Jag hade förstås skrivit om licentiatavhandlingen i lite mer populariserad form så att den kunde publiceras som bok. Boken kom ut 2005, ett år efter jag hade uppnått licentiatgraden, och var min allra första publikation. Jag hade också lyckats skriva en artikel som jag påbörjade då jag var på utlandsuppehåll vid Island Studies Institute vid University of Prince Edward Island i Kanada under min doktorandtid. Artikeln blev senare publicerad i Island Studies Journal 2006. Det var min första internationella artikel som handlade om Färöarnas möjliga vägar mot självständighet. Jag hade också deltagit i konferenser, seminarier och workshops och ett forskningsprojekt om självstyrelse där jag skrev en artikel tillsammans med en kollega från Mittuniversitetet i Östersund, Per Olausson, som sedan blev publicerad i ett specialnummer av International Journal on Minority and Group Rights år 2008. Utöver det hade jag också bidragit med ett bokkapitel i en svensk bok om regioner i Europa samma år. Det betydde att jag redan hade en del publikationer innan min doktorsavhandling var färdig. Det har haft betydelse längre fram i min karriär. Efter jag tagit min doktorsgrad hade jag vikariat vid Åbo Akademi. Men eftersom jag hela tiden måste söka på nytt och på nytt, då kontrakten endera varade ett halvår eller ett år, så var det en mycket osäker framtid. Då det senaste kontraktet höll på att gå ut och det var osäkert omkring att få ett nytt kontrakt, beslöt jag mig för att söka mer permanenta ställningar inom de nordiska länderna, och det är på det här sättet som jag kom till Ilisimatusarfik, Grönlands universitet. Därmed flyttade jag permanent till Nuuk i augusti 2011. Jag blev ansatt som lektor direkt då jag hade samlat så mycket undervisningserfarenhet, handledningserfarenhet och administrativa kvalifikationer samt redan hade en liten publikationslista, så det ansågs av de sakkunniga granskarna vara tillräckligt för ett lektorat. Det här betyder att jag har hoppat över det som kallas för adjunktgraden, som annars är ett led mot lektorat i det danska systemet som vi också följer här i Grönland. Jag blev ganska snart avdelningsledare för vår avdelning inom det samhällsvetenskapliga området. Jag fick lite mer ansvar och var med om att utveckla vårt studieprogram. Det blev en mycket lärorik och brant kunskapskurva då jag hamnade att sätta mig in i ett helt nytt system och lära mig hur man skriver studieprogram på danska. På grund av alla goda minnen så här långt ska vi lyssna på Maroon 5 med Memories. Memories bring back, memories bring back your... Du lyssnar just nu på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Maria Akrén. Vi har nu nått till lektorstiden. Det finns säkert lyssnare som undrar vad man gör som en lektor. En lektor vid ett universitet undervisar i det ämnen som man är expert innanför, alltså det man forskat omkring. På ett litet universitet kan det ibland hända att man också hamnar att undervisa i ämnen som ligger lite utanför ens komfortzon för att täcka det behov som finns. Man har också handledning med studeranden som skriver sina kandidatuppsatser och progradun. I det danska systemet heter avhandlingarna bacheloruppgaver och specialer. Utöver det här har man en del administrativa uppgifter som handlar om planläggning av själva undervisningen och upprättande av lektionsplaner. Förutom det sitter man kanske också med i olika kommittéer och råd som har med universitetets överordnade verksamhet att göra, till exempel institutråd, akademiskt råd, PhD-kommitté och så vidare. En lektor kan också fungera som sakkunnig vid rekryteringsprocesser och liknande. Examen hör också till uppgifterna där de studerandes förmågor bedöms och evalueras. I det danska systemet som vi följer har man också interna och externa sensorer, det vill säga att en examen aldrig bedöms av dig själv, utan det här görs i ett samarbete med endera en kollega från samma institution eller en kollega från ett annat universitet, oftast ett danskt universitet. Det betyder att man försöker uppnå en så neutral och objektiv bedömning som möjligt. Jag har undervisat lite olika kurser under min tid som lektor och handlett ett otal bachelorer och specialstuderanden. Fördelningen i det danska systemet ligger på 45% forskningstid och 55% undervisning och administration, vilket jag anser är en förnuftig arbetsfördelning. En del av de grönländska studerandena är mycket konstnärliga och det betyder att de vid sidan av sina studier kanske spelar musik, målar tavlor eller spelar teater eller liknande. Många jobbar också vid sidan av sina studier där de oftast har familjer i ung ålder. Jag hade en gång en bachelorstuderande som jag handledde som nu lever av sin musik. Vi ska här lyssna på ett litet smakprov av hans band Inuk. Sångaren är min forna studerande i Nunguak Petrusen med låten Omasupiluk, som ungefär kan översättas till odjuret på svenska. För att nå professorsgraden behöver man publicera en hel del publikationer både internationellt och nationellt. Man brukar också fungera som förhandsgranskare på artiklar till internationella tidskrifter och bokförlag. Utöver det här krävs också uppgifter på ledningsnivå inom universitetets verksamhet. Första steget för mig mot professorsgraden var att bli utnämnd som docent vid Åbo Akademi. Det här är något som man ansöker om att bli och som på ett sätt visar att du uppnått kvalifikationer för en så kallad dubbeldoktor. Jag blev utnämnd till docent 2015. Det är bara en hederstitel som man har livet ut, men på det här sättet har jag fortsatt en anknytning till Åbo Akademi och kan fungera som opponent vid doktorsdisputationer. Jag kan också fungera som bihandledare för doktorander vid samma institution, vilket jag också har varit. Doktoranden har nu lämnat in sin doktorsavhandling och kommer troligtvis att disputera under hösten. Eftersom jag varit avdelningsledare 2 gånger och också skaffat extern finansiering, vilket också hör till arbetsuppgifterna, och fått en relativt lång publikationslista över alla dessa år, så var steget mot uppgradering till professor mitt nästa steg i karriären. Inom vårt system är det möjligt att få en uppgradering från lektor till professor, och detta ansökte jag om hösten 2023 och blev officiellt godkänd i januari 2024 som professor. Ansökningen går till på samma sätt som en allmän akademisk ansökning med allt vad det innebär. Sedan utses två externa sakkunniga och en intern ordförande som granskar ansökningen. Alla ska förstås vara på professorsnivå för att kunna bedöma om man uppnått den nivå som krävs. Efter det hade jag en installationsföreläsning i mars månad 2024 omkring min forskning vid Lysimmatysafik. Den blev också streamad så att andra utifrån kunde följa med. Föreläsningen handlade om självstyrelse och min forskning hittills. Min forskning baserar sig fortfarande på autonomifrågor, men jag har också börjat intressera mig för internationella relationer och har nyligen publicerat en liten bok om Grönlands utrikespolitik över 20 år via Routledge som heter Foreign Policy in Greenland 20 Years of Development. Här har jag sett på utvecklingen från 2003 och framåt. Grönland har fått allt mer handlingsutrymme innanför det här området och har egna representationskontor ute i världen. I Bryssel, i Washington DC, Reykjavik och Beijing. Nästa kontor kommer antagligen att öppna i Ottawa i Kanada under 2028. Grönland och Färöarna har också möjlighet att träffa bilaterala avtal med främmande makter innanför områden som det tagit över. Oftast handlar det om handel och fiskeri. Annat jag nyligen forskat omkring har rört sig innanför krishanteringen i relation till covid-19-pandemin och hur den har hanterats i de nordiska länderna. Jag har bidragit till bokkapitel i en antologi omkring ämne och har fortsatt med att bidra till ett annat projekt som är under avslutning. Vi håller som bäst på att skriva de sista bidragen till en antologi också här. Annars kommer artiklarna att utkomma i ett specialnummer för tidskriften Small States and Territories. På fritiden i Nuuk har jag ägnat mig åt vattengymnastik och gymträning, men sedan 2017 har jag hållit på med crossfit, som är en sorts cirkelträning med element från gymnastik, uthållighetsträning, löpning, cykling och rodd, samt styrketräning. Det är en funktionell träning för hela kroppen, och då jag kommer till Åland på somrarna besöker jag crossfit-gymmet i Mariehamn, Islands of Granite. Det är som ett andra hem att gå med i gemenskapen inom crossfit-världen. Här träffar man likasinnade människor och det är alltid en trevlig atmosfär i boxarna. Vi ska nu höra en låt som spelas flitigt i vår box, CrossFit Inua i Nuuk, Wallbeat med För evigt. Annat som jag gör på fritiden i Nuuk är att gå ut och vandra i fjället, åka på båtturer i fjorden, gå på bio och festivaler och liknande. På vintern försöker jag också komma ut och skida och vandra med mina snöskor. Det finns en hel del man kan göra, precis som på alla andra ställen. Grönland är ju världens största ö som till stora delar är täckt av inlandsisen. Det här betyder att det är långa avstånd mellan städer och bygder. Det finns inga vägar som förbinder orterna utan man blir tvungen att resa med flyg, helikopter eller båt för att komma från punkt A till punkt B. Inom städerna och bygderna finns det vägar så det går bara att köra bil och buss inom orterna. Jag har själv en liten jeep i form av en Suzuki Jimny som jag kör omkring med i Nuuk där jag bor i utkanten av stan i det område som kallas Kringorbot. Det är en fördel att ha fyrhjulsdrift, särskilt på vintern. Grönland hör också till den nordamerikanska kontinenten och Nuuk ligger på västkusten bara 2 timmars flygresa från Nunavut i Kanada. De flesta orter ligger på västkusten, men det finns en del städer och bygder också på östkusten. Grönland har ju varit i medierna på sistone på grund av Trumps uttalanden att ta över Grönland. Det här har betytt att det har varit en enorm mediebevakning från slutet av december i år till efter valet som var i mars månad. Fortfarande kommer en del journalister för att göra reportage om ön. Jag har aldrig varit med om så mycket mediaövervakning som det har varit i början av året. Som ett litet universitet var vi alla i ropet för att intervjuas från alla världens medier. Det blev till sist för mycket så att vårt kommunikationskontor hamnade att sätta information på vår hemsida och lapp på dörren så att journalisterna skulle förstå att vi inte kunde ta emot alla eller svara på alla hänvändelser. Under valkampanjen till Inatsisartut, Grönlands parlament, blev det också förbjudet att tala med amerikaner och ta emot amerikanskt besök eftersom det ansågs vara en risk för att påverka valet. Polisens efterrättningstjänst PET övervakade också valet så att allt gick rätt till. Det fanns en farhåga för desinformation och så kallade fake news på de sociala medierna, men det såg ut till att det bara förekom i små mängder och att det inte påverkade valresultatet om man ska tro på de undersökningar som har gjorts i samband med valet. Kampen om makten bjöd på en delning mellan partier som var för en snabb utveckling mot självständighet, medan andra partier var mer försiktiga och menade att man skulle gå mer varsamt tillväga. Resultatet var att det senare vann valet med Demokraterna i spetsen, som är ett socialliberalt parti lite mer högerut på vänster-högerskalan. Demokraterna önskade att bilda en bred koalition, vilket lyckades med att bara Nalerak blev utanför koalitionen och därmed de alla andra fyra partier i koalition i regeringen. Demokraterna, Inuit, Atakatigit, Simut och Atasut.
Cracks are getting deeper, storms are growing bigger. Feel like we're living in the eye of a hurricane. Ooh,
ooh. Du lyssnar just nu på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Maria Krän. Vi befinner oss nu i Grönland. Grönland har en storslagen natur med höga fjäll och djupa fjordar. Vegetationen varierar beroende på var i landet man befinner sig. I Nuuk-området växer det inte så mycket annat än gräs, mossa och lite blommor, men annars är det ett ganska kargt landskap. I södra Grönland är det det som man betraktar som det gröna Grönland. Här finns det träd, buskar och betydligt mer vegetation. Det är också här som man har möjlighet att odla potatis, sallad och andra grödor. Det finns en del fårfarmar och en del gårdar har också boskap i form av kor och hästar. Jag har inte haft så stor möjlighet att resa runt i Grönland då det är mycket dyrt att ta sig runt. Men jag har besökt södra Grönland och varit på vandring där under pandemin då det inte var möjligt att resa ut ur landet på så kallad staycation. Jag har varit flera gånger till Qaqortoq med omnejd och jag har också varit norröver till Sisimiut, Aasiaat och Ilulissat. Östkusten är däremot lite mer obekant för mig, men jag har landat i Kulusuk på flygfältet där, men det kan ju inte riktigt räknas som att man varit på östkusten. Djurlivet är relativt rikt. Här finns en hel del olika fåglar, stora däggdjur i havet såsom valar, valrossar och sälar. Det finns en hel del vildrenar, myskoxar, polarrävar, isbjörnar och så alla möjliga fiskarter och skaldjur. Det finns olika jaktsäsonger beroende på vilket djur som får jagas och alla arter sätts in i kvoter för hur många djur som får nedfällas varje år. Regeringen bestämmer alla kvoter utgående från råd från Grönlands naturinstitut. Ute i Kringorput, där jag bor, ser vi ofta örnar som svävar i luften och så finns det en hel del svarta korpar som ibland tar för sig av soporna. Korparna är av den nordamerikanska varianten, så de är stora och kan därför vara lite skrämmande när de kommer i flock. Vi ska därför nu höra en låt av rockgruppen Nanook från Nuuk som heter Timisat Tartut, som ungefär betyder de mörka fåglarna och refererar till korparna. Det jag har lärt mig av att ha bott så här länge i Grönland är att ha tålamod, då vädret kan vara en utmaning. På grönländska så använder man ofta uttrycket imara, som betyder kanske. Kanske går det att flyga idag eller så inte, beroende på vädret. Vi har upplevt många stormar under hösten och vintern i år som varit ganska kraftiga och som börjar likna det som man på östkusten kallar för pitterack. Som är kraftiga plötsliga vindar som uppstår då kalla luftmassor från inlandsisen faller ner vid kusten. Då dessa stormar härjar är det bäst att bara sitta inomhus. Det kan vara livsfarligt att röra sig utomhus. Polisen och kommunen brukar komma med varningar att man ska bli hemma och inte färdas på vägarna. Alla institutioner inklusive universitetet brukar hålla stängt under dessa situationer. Samtidigt är det fascinerande att se hur naturens krafter spelar ett spratt. Jag bor i ett höghus på fjärde våningen och hela huset brukar sättas i gungning då det blåser som värst. Vi har fönster som är gjorda så att det buktar utåt eller inåt med vinden, annars skulle det säkert gå i 1000 bitar. Ibland undrar jag om huset verkligen kommer att hålla, men hittills har det gått bra. Det som saknas i huset och som skulle vara standardutrustning i Finland är bastu. Det finns dock möjligheter att bada bastu i simhallen Malik, men nu kommer den att stängas för reparation för ett år framåt. Det finns också andra ställen som har bastu som vandrarhemmet i Nuuk Hostels och en bastu nere vid en badstrand dit vinterbadare brukar gå och bada. Vattentemperaturen ligger konstant på 2-3 plusgrader runt om Nuuk. Vattnet hålls därför öppet året runt. Det ger under vintertid en klar kontrast mellan den vita snön och det blåa vattnet. Vi ser ofta också norrsken under vintertid, så det blir aldrig riktigt mörkt ute. Inne i fjordarna kan temperaturen stiga under somrarna. Många grönlänningar har därför sommarstugor inne i fjordarna där de tillbringar sina somrar. Där kan också lufttemperaturen vara betydligt högre än annars. Själv badar jag bastu mest på somrarna nu för tiden då jag befinner mig på min egen sommarstuga i Hammarland. Vi ska nu höra en låt som säkert kommer att bli en riktig sommarplåga. Kai med Bara bada bastu.
Nåja!
Prisnivån i Grönland är hög och hus och lägenheter kostar ungefär lika mycket som i Köpenhamn. Vi har också märkt att det på senare tid blivit betydligt dyrare att köpa matvaror i affären. Det är en del varor som stigit markant. Priserna tycks följa samma trend som i övriga Europa. Det som är någorlunda billigt att handla är elektronikvaror då dessa säljs utan moms. Jag bor på hyra i min lägenhet. Jag skulle kunna överta den, men den kostar nästan 3 miljoner danska kronor och det har jag inte råd med. Det är dock relativt billigt att köra bil då bensinen inte är så dyr även om den också stigit på senare tid och avstånden så små då det bara går att köra inom stan. Vi får nu bara hoppas att också lönerna stiger så att vi har råd att fortsätta leva här. Det sker nämligen en utvandring från Grönland på nuvarande tidpunkt, vilket visar att befolkningsmängden troligtvis kommer att gå neråt. Det är också många som flyttar till städerna utifrån bygderna inom Grönland, men i det stora hela så sker det en utflyttning. Mycket beror på att många pensionärer ser bättre möjligheter i Danmark i förhållande till hälso- och sjukvård och bättre möjligheter att leva ett värdigt liv på sin pension i ett billigare land. Yngre familjer flyttar på grund av utbildning och för att de inte kan finna en bostad eller så står de i kö i decennier för att få en egen bostad. Bostadsmarknaden är lite märklig här i Grönland och det är nog något som borde ändras ifall man vill att grönlänningarna ska bli kvar i landet. Det byggs en massa nya hus här i Nuuk, men det är inte ägnade för barnfamiljer eller låginkomsttagare utan riktar sig till höginkomsttagare. Det betyder att klyftan mellan rika och fattiga blir bara större. Det finns dock också en optimism då flera grönlänningar tar en universitetsutbildning och är beredda att arbeta med utvecklingen av sitt land. Våra studeranden har inget problem med att hitta ett arbete. Det är 100% sysselsättning efter sin utbildning. Förvaltningen och självstyret skriker efter personal och det gäller också de stora företagen. Universitetet har utvecklats sedan jag började arbeta här och vi har nu flera utbildningsprogram som vi kan erbjuda än förr och universitetet fortsätter med att växa. Vi får in fler och fler studeranden. Vi ser också att allt fler grönlänningar tar doktorsexamen, vilket också är bra för framtiden. Det är viktigt att grönlänningar själva blir experter på olika områden.
Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.
En annan positiv utveckling är det nya flygfält som byggs i Grönland. Det betyder att det är lättare att flyga till och från landet. Sedan slutet av november i år har det varit möjligt att flyga direkt mellan Köpenhamn och Nuuk med både Air Greenland och Jettime. SAS kommer att börja flyga också med direktflyg mellan Köpenhamn och Nuuk den 25 juni i år. Nya rutter kommer att öppnas också mellan New York och Nuuk med United Airlines som landat redan första gången 15 juni i år och så har man tagit upp förbindelsen igen mellan Iqaluit i Kanada och Nuuk. Icelandair har satt in större flyg på rutten mellan Keflavik och Nuuk så nu tar det bara 2 timmar mellan orterna. Tidigare reste man med ett Dash 8-plan eller motsvarande som tog närmare 3,5 timme. Det kommer säkert att komma andra operatörer på banan och så i nästa år öppnar det nya internationella flygfältet också i Lulissat. Ett helt nytt flygfält byggs också i Grakkortok där man tidigare bara haft en helikopterplatta. Det betyder att fler turister kommer på besök och att Grönland blir mer kopplad med den globala flygtrafiken. Det har byggts en del nya hotell och fler kommer säkert att byggas. Vi har också sett fler och fler kryssningsfartyg komma in i Nuuk. Från politikernas sida vill man förstås inte se en utveckling som man gjort på Island utan här försöker man hålla turismen på en hållbar nivå. Vi får väl se om det lyckas. Man har infört en ny turismlagstiftning och turistoperatörerna har också börjat tänka i termer av att ta emot turistskatt som man gjort på andra orter runt om i Europa, särskilt vid Medelhavet. I skrivande stund så har den danska militären kommit på besök med två stora militärhelikoptrar, en fregatt och ett Herculesflyg för att göra övningar omkring Nuuk. Vi har också fått besök av den danska statsministern Mette Frederiksen och president Macron från Frankrike. Macrons besök var kortvarigt men Frankrikes president visar att man stöder Grönland och att ett eventuellt franskt konsulat möjligen kommer att se dagens ljus i framtiden. Allt det som sker ska ses i relation till USAs politik omkring att ta över Grönland. Jag ska nu ta och börja avsluta mitt sommarprat. För er som just slagit på radion heter jag Maria Akrén. Jag hoppas att ni som lyssnat fått lite mer insikt vem jag är och vad jag gör och hur livet i Grönland ter sig. Det är värt ett besök ifall man ännu inte varit i Grönland. Det är en upplevelse att se den vida naturen och uppleva världens största ö. Med det önskar jag alla lyssnare en riktigt trevlig sommar. Kanske vi ses där ute, vem vet.